Då hälsar vi er alla mycket varmt välkomna med till ÖTs fotbollspodd. Det här är avsnitt nummer 167 och nu är vi igång på allvar här. Serien har startat, cupen har startat, två raka segrar för Jaro och ja, vissa bakslag på skadefronten. Men i övrigt en första vecka för Jaro som lovar ganska gott.
Ja, det var ju ändå säker seger, stabilt spel i Åbo, lite hackande här i Ulleåborg tisdag kväll i kuppen. Det hade ju stora förändringar i startelvan, minns inte när Jaro skulle ha haft så bra bänk som de hade börjat med i Ulleåborg. Och det var sen när man gjorde fyra byten som matchen och matchbilden förändrades.
Ja, det var ju ett exceptionellt ungt Jaro får man nästan säga, eller väldigt ungt Jaro då, orutinerat Jaro där i första halvleken och det är klart, lite mer ska man kanske ha vilja se av laget också i första halvlek där. Men nu blev det på det sättet. Och det blev ju en ja, man kan säga taktisk fullträff också för Nicke Widjeskog som ju då vilar stora delar av den ordinarie elvan och roterar friskt. Och de flesta då spelar 25-30 minuter av de här mer etablerade spelarna. Och på det sättet så kommer man ju igen ganska bra situation, bra position in till lördagens match i Seinäjoki.
Ja, utan att vara någon fysisk expert, men spelar man den en halvtimmen så ska väl egentligen inte ha någon betydelse med tanke på lördagens match, vad jag kan bedöma.
Nej, det ska väl vara mer som ett bättre träningspass då i det här i bästa fall. Vi återkommer till lördagens match, men vi kanske börjar ändå i det som har varit det mest intressanta den senaste veckan. Det som du nämnde som hastigast, Sören, premiären i Åbo som ju var på något sätt en lite ovanlig Jaro-match. Och kanske en sorts verklig signal, ett tecken på att det här är ett lite ovanligt Jaro-lag. Ett Jaro som kan verkligen på något sätt luta sig tillbaka och vila tryggt i sin defensiv och lita på att man reder upp det där trots att man kanske inte ger sig in och tävlar med TPS som vem som har mest boll i den här matchen.
Så är det. Jag skrev väl äckligt disciplinerat och det var väl det som det var på något sätt och den här storyn här som Nicke Widjeskog presenterar om vi ser den här, försöker se den här stora bilden med de här matchen mot ligalagen och där man har haft svårt och varit klasser sämre kan man säga. Men då är det ju också försöka stå upp. Det har varit träningsmatcher. Man har försökt spela ett offensivt eget spel. Så att säga, man har inte spelat på resultat på det sättet som man åtminstone säkert delvis gjorde i Åbo här. Att skulle man ha gått in då för att backa och försvara sig mot ligalagen så skulle det förmodligen inte sett så illa ut som det såg i de här träningsmatcherna. Att här har vi också då en skillnad att träningsmatch. Det var kanske lite till skillnad från om vi backar ett år. Jag vill minnas VPS Jaro där så låg ju bara Jaro på försvar och backa och lyckades liksom hålla siffrorna nere. Men prestationen kanske inte var direkt utvecklande. Att det här, den här bilden som Nicke målar upp av vad han håller på med så det här, ja, så man får det till stämma på något sätt.
Ja, det verkar vara leverans ungefär utgående från det man säger. Och ja, Jaro ger det som Nicke säger att man siktar på att kunna ge. Och det är klart att sånt skapar ju förtroende. Och det var ju det den här matchen i Åbo ju också, den skapar förtroende. Det är klart att i den bästa av världen skulle Jaro ha haft lite mera boll, kanske speciellt i andra halvlek där i 2-0-ledningen kunna vila lite mera med bollen. Nu fick man inte riktigt kontroll på den i något skede, tyckte jag. Och det är klart att det kan man alltid önska sig, men där finns det ju möjlighet att utvecklas. Den typen av spelare finns ju i det här laget. Men den här defensiva insatsen så var ju snudd på prickfri. Att TPS skapade ju inte en enda riktig målchans. Att det var så här halvfarliga lägen när en boll kunde ha stått omkring i straffområdet efter en hörna och sånt som ju man bara inte kommer ifrån under 90 minuter fotboll. Det råkar också Manchester City ut för, liksom det är inget med det. Men i det öppna spelet så skapar TPS ingenting medan Jaro då slog till på ett vasst sätt de gånger när man då fick bollen och skapade sina kontringar. Och det kändes ju också som att det kändes i princip hela tiden som att Jaros nästa mål var närmare än att TPS skulle göra mål. Och Jaro missade den här straffen, som den märkliga straffen man fick. Och Jaro kändes hela tiden farligare.
Så var det. Det som du var inne på lite här, att det var det visade Åbo då, att man är jättebra att försvara utan boll. Men det som vi kanske då ännu saknar, att det här att försvara med boll, som man... Om man vevar tillbaka till Eremenko-åren, så var man ju ofta väldigt bollförande. Och det här, man kan ju också försvara och vila med boll. Och den dimensionen har vi kanske inte sett så mycket av det här årets Jaro ännu.
Nej, får väl se om Nicke Vidisku kommer att implementera det också i sin trupp, i sitt lag här under säsongen. Det finns ju gott om tid och det är ju nu som man på halvar kan utveckla den delen också, när man möter de här lagen vecka ut och vecka in. Sen får man ju också förvänta sig att Jaro i många matcher kommer att ha betydligt mera boll än så här, eftersom man kommer att möta också motstånd som kommer att backa hem mera mot Jaro, för att man vet att börjar man stå högt och pressa Jaro högt i många lägen, så då kan det gå illa.
Ja, och det finns förutsättningar för att Jaro ska kunna bli mera bollförande. De här spelartyperna finns ju där med Jeremenko, Kähkönen till exempel. Krona är en bra uppspelspunkt. Där finns Markus Kronholm på väg från skada. Alltså det är liksom bollbegåvade spelare, spelande mittback som Brunell som finns här som reservkapital i dagsläget.
Ja, och en del... nya halvnya namn fick ju också visa upp sig i den här cupmatchen i Uleåborg här på tisdag kväll då också. Som du sa, krampaktigt, men Jaro vinner den till slut, inte minst då, i och med att man byter in de här mer etablerade spelarna. Men var det någonting som du tänkt speciellt på, Sören, när du såg den här cupmatchen mot OTP?
Nej, det var väl såna här, vi vet ju att matcher kan ofta vara så här. Jag faktiskt kollade här Kapo TPS-match, och där dröjde det väl också dryga timmen före det lossnade för TPS. Så det är ofta så där att det lagen från lägre divisionen, de kan klara sig en timme och till och med 80 minuter. Men sen förr eller senare kommer det här första baklängesmålet och sen är det som kört. Och det var ju den känslan man fick i det här Jaros-match mot OTP också. När det var 1-0 så var det liksom kört. Man såg inte en väg tillbaks egentligen för OTP efter den insatsen. Det är klart att man önskar ju att den här första timmen skulle ha sett bättre ut. Att Jaro skulle kunna vara mer dominerande, skapa mera. Så var det nog inte. Det är så stora ändringar på en gång. Att det där, till exempel Benjamin Sannes som har blixtrat till många inhopp. De väldigt få minuter han har fått under vintern. Så fick ju en chans där som offensiv mittfältare i den här Kähkönen-rollen. Det vill jag väl påstå att han inte riktigt tog, men han var betydligt bättre och piggare sen när han kom ut på vänsterkanten. Att liksom, och det var ju också han som blev nedriven för straffen där. Att det där, så det tyckte då i dagsläget kanske vara en mer ändamålsenlig roll för honom om vi ser på det. Kanske man skulle önska mer av en Sotelo att gå in och visa. Han verkar ju inte vara med i den här idealelvan för tillfället. Där är väl närmast Sipola och Bjornbäck som ytterback. Jag skulle inte vilja påstå att Sotelo visar någonting som gjorde att han skulle som borde komma in där.
Nej, så klart att den där cupmatchen lämnade lite övrigt att önska. Men om det var någonting den gav, så var det ju då liksom ett bra ingångsvärde inför lördagens match. Nu borde det vara ett hyfsat kurant Jaro som tar sig an SJK Akademia i en förväntad toppmatch på lördag. Det vet vi ju, det sa Nicke, att Johan Brunell, Joni Remesaho, Markus Kronholm, de kommer inte att vara redo på lördagen högst antagligen. Och detsamma gäller då målvakten Emil Öberg, där var hans status, hur allvarlig hans skada är, så det är oklart när vi står här onsdag lunchtid och snackar.
Ja, alltså han har haft en magnetundersökning på tisdag, men han har väl, vad vi vet, ännu inte träffat, fått någon liksom, haft en dialog med ortopeder och sånt som det då kan bedöma mer att vad som ska göras, om någon ska göras och vilken tidsram det kan handla om. Men för öga sannolikt han ju åtminstone med i Seinäjoki på lördag, det kan vi väl nästan utgå ifrån, och det betyder ju då att vi har Sergej Lazarov i mål, och då blir det då en av de här målvakterna Filip Enqvist eller William Södergård som reservmålvakt sannolikt senare. Okay.
Så blir det, och backlinjen lär väl också se väldigt likadan ut som den gjorde i Åbo. Jag skulle vara förvånad om det inte skulle bli Sipola, Bjornbäck på kanterna och Gungbargo och Moses som mittbackar.
Överlag så finns det väl efter den TPS-matchen och genom att inte någon direkt gick in av det här som så att säga fick chansen mot ATP, inte direkt gick in och lyst eller imponerade, så jag ser väl inga orsaker att gå och ändra i formationen från TPS-matchen.
Nej, av de som då sitter bänken så är det väl i princip Germo Satelo som man kan räkna som en riktigt etablerad spelare. Men han då, i och med att han då spelade från start igår så känns det ju mindre sannolikt att han gör det på lördag. Och på mitten, i och med att Markus Kronholm inte då tillbaka, så känns det inte att som någon direkt utmanar trion Vidjeskog, Jeremenko, Kähkönen. Samma sak offensivt också, i och med att Joni Remesaho saknas. Så känns ju trion David Edvin Krona, Albin Björkskog och Jim Myrevik ganska givna.
Så är det ju. Det är all sannolikt så som det kommer se ut, om det nu händer något här fram till lördag.
Ja, det vet man ju aldrig. Tittar vi lite på SJK Akademia så vann de ju sin premiär efter vissa bekymmer. Det största bekymret var kanske att man fick sin höga back som ju snodde på höger anfallare, mycket offensiva höga backen Bobni Arma utvisad. Och han hyllade sig här i podden för, om det var förra veckan, nu då avstängd i den här matchen mot Jaro på lördag. Så även om SJK har många spelare att ta till så är det en spetskompetens som då inte kommer att finnas på högerkanten i SJK på lördag. Och det där kan ju Jaro då kanske dra lite nytta av. Så att inte helt usla förutsättningar ska jag säga för Jaro på lördag här. Att ta då åtminstone en poäng, vilket väl skulle vara helt godkänt, för det är en mycket svår match som jag ser det. Det är klart att man kan ta 3 poäng också, att man ska kunna slå SJK Akademia. Men så mycket tycker jag i alla fall är klart att kan Jaro bara ta poäng i den här matchen, så då ligger vägen faktiskt öppen för den här seriestarten i ettan som man i princip aldrig har fått sen man föll och varit på något sätt favoriter för toppplaceringar år efter år 2016, men seriestarten har alltid varit besvikelser. Men i år så hävde jag då att det finns möjligheter till en annan typ av säsongsinledning och därmed kanske också en lite större hype. Nu har det ju varit, jag vet att vi har med podden så har vi mer eller mindre tradition att där senast vid midsommar så har vi det så kallade krisavsnittet. Där vi funderar på att hur ska Jaro göra med tränaren och vilka förändringar ska göras nu och finns det risk för att Jaro ska åka ur. Jag sticker ut hakan här och nu och säger att det blir inget krisavsnitt 2024.
Så blir det sannolikt inte, nej. Det känns då hela stabilt hela vägen det här året och det här, den nya säsongen. Och samtidigt så, det finns ju en handfull lag kanske som ser svagare ut i den här serien, men samtidigt det är en nationell serie. Jag hävdar att ändå ingen seger kommer per automatik, man måste in och göra jobbet varje match. Det visar ju inte minst det här cupmatchen då mot UTP som då spelar i två hack lägre ner trots allt, och det här har inte ens varit ett topplag i tvåan, så att de här segrarna kan inte tas för givet, och det är den gamla klyschen att bollen är rund och små marginaler som gäller fortsättningsvis, men det ser ju väldigt stabilt ut för Jaro.
Ja, jag håller helt med dig att man ska inte gå ut och tro att Jaro är på någon egen planet i den här serien, för det är ju det är man ju inte, och man vet ju att Nicke Vidjeskog han avskyr den här typen av snack, så att får hoppas att han inte lyssnar på podden och då. Men om man nu bara tittar på Jaros schema här efter SJK-matchen så är det då Käpa hemma, Jippo borta, Salpa hemma. Käpa har ju botten tippat, de gick också på en praktsmäll där i första omgången mot BK35, föll med 3-0, hade ingenting att komma med vad jag så. Jippo vann sin match. De hade mot, var de Japsa eller vem spelar Jippo mot? Som man lyckades vinna. Man slog Salpa, mycket, mycket svaga Salpa med 3-0. Salpa som såg ut att ha all sorters problem i spelet med boll på mittfältet och backlinjen. Där var nya Jordi Aluja vill ha in en mer spelande fotboll, och det var det här Salpa-laget inte redo för i det här skedet ännu, så det ut som. Så att du sa här inför avsnittet, om jag minns rätt, att du tror inte överhuvudtaget på Salpa den här säsongen, och det finns varningstecken i skyn i Salo. Jag såg en rubrik i, är det Salon Seudon Sanomat som tidningen heter där, var en sorts kolumn efter första matchen med rubriken min första tank var då fritt översatt var rubriken första tanken efter den här matchen, kan man sparka allihopa. Så att ÖT får ibland lite kritik för att vara hårda i sin fotbollsbevakning, men vi har många nivåer upp till Salon Seudon Sanomat.
Ja, det är ju tryggt att höra.
Vi är inte värst. Så att ja, det finns möjligheter, för att som sagt, med den här typen av stabilitet som finns i Jaro och Spets, så känns det som att mot de här fem bottenlagen så blir det ju sammanlagt då 15 matcher, 45 poäng, och ja, ser det som att Jaro ska ta 35 poäng plus mot de här fem sämre lagen, nedre halvan i den här serien. Har du andra, Sören, noteringar från första omgången som du kanske inte direkt gäller Jaro utan de andra lagen i serien? Vi behöver kanske säga någonting om TPS där vi också utfärdade vissa varningsflaggor inför säsongen, och där man verkar ha att fundera på.
Man har att fundera på där, och som sagt, jag såg bara highlightsen här från matchen mot Kaarinan Pojat, och som sagt, det dröjde ju långt över en timme om jag minns rätt förrän de hittade rätt där och vann visst med 4-0 till slut, men det har varit stora förändringar, och vi vet att det ändå finns stora förväntningar på ett lag som TPS som ser sig som ett storlag i den här serien, med all rätt. Så att de har ny tränare och delvis nytt lag, så det måste ske en leverans.
Ja, ett lag som då imponerar lite utsett från highlightsen i första omgången i ettan, så var faktiskt då PK35, och det var framförallt en spelare som stod ut, en spelare som inte vi har pratat om överhuvudtaget. Men högerutten Fodai Manne i PK35, han låg bakom allt verkligen. Otroligt svår att ta bollen av, stod för 4-5 uppseendeväckande, ska jag säga, soloprestationer i den här matchen, varav då ska jag 3 ledd fram på ett eller annat sätt i mål för PK35. Han var helt dominant, omöjligt att få tag på där på vänsterkanten, såg det ut som. Så att 24-åringen som har spelat någon ligamatch med HIFK varje en sväng i Danmark kommer att bli ett utropstecken i division 1, ligaettan den här säsongen.
Ja, PK35 är väl lite sådär som man vet inte, om jag minns rätt så var det så att Samba Silla kom in först från bänken där på slutskedet, att han platsar inte. Säger väl någonting om att de borde ha ett rätt bra lag. Franklin Okoye spelade väl tidigare i Jaro-spelaren, så han var visst med. Men att Daniel Rantanen tillbaka, så vet att han kan leverera på den här nivån. Så att PK35 är ju ett lag som är lite svårt att sätta fingret på kanske.
Det är det, men håll utkik efter deras högerrytter. Han kommer att göra en hel del grejer i ettan den här säsongen, och fortsätter han på samma sätt som i den här öppningsmatchen mot Käpa, så kommer han kanske inte att vara kvar speciellt länge, för det såg mycket imponerande ut.
Ja, kuppmatchen, och sen så var jag väl nog så snabbt, så det var ganska stora siffror överlag, inte speciellt stora överraskningar vad jag kan komma ihåg heller, och det blir ju då, visst var det lottning här 30 april, det är fortfarande så att laget från den lägre divisionen som har hemmaplansfavör, så sannolikt spelar Jaro borta då, om det inte blir VPS eller SJK eller AC Oulu, för det är liksom geografisk uppdelning ännu i fjärde gången.
Ja, ser man på busskilometrarna så kan man konstatera till Jaros fördel att alla tre Rovaniemi-lagen åkt ut, så dem borde man slippa då. Sen gick ju många lokala, regionala lag vidare. JBK efter straffdrama hemma mot Rops, meriterande seger, stark insats av JBK. Och både KPV och GBK var och vann sina kuppmatcher, så att det kan ju vankas någon typ av derby här till och med. Och sen är det lite Vasa-lag med en och något enstaka lag till då plus de här ligalagen, så att blir en intressant lottning här den 30:e. Kul skulle ju vara om det skulle bli lite mer derby-karaktär på den här nästa omgången i kuppen. Annars vet jag inte, vi kör en snabb intensiv podd den här veckan. Vi kan väl kika lite utåt och konstatera att Simon Skrabb har fått en tuff inledning med Kalmar i Allsvenskan där. Inga poäng ännu för Kalmar FF, tappat ledning sent hemma mot Sirius och har svårt att få igång det offensiva spelet, och Simon har inte riktigt kommit till sin rätt där ännu. Kalmar söker sitt spel och lagkapten Skrabb så har att jobba på.
Så är det, ja. Om vi blickar ännu lite kanske mot den yngre sidan, så kan vi konstatera att som vi står här och pratar så har vi då Jaros B-junior Daniil Jeremenko son till Osa Jeremenko som är och testar med Serie A-klubben Frosinone för tillfället. Han jobbar ju för en ukrainsk agentur Loja nu för tillfället, så han har ju förstås goda kontakter och nätverk. Han har varit ganska mycket att testa Daniil som spelare. Hurdan är Daniil Jeremenko? Han är väl som en Jeremenko. Han har bra beröring, han har bra passningsfot, han har bra vision. Han har inte varit den här tidigt fysiskt utvecklade spelaren som då haft speciellt lätt på det sättet i junioråren. Men han har ju det här, som jag ser det, de här bitarna på plats som gör att man ska kunna ändå få ett genombrott i seniorfotbollen när fysiken är på plats.
Yes, det blir ännu en Jeremenko-karriär att följa där säkert och se hur den går. Finska ligan är ju igång, så att konstatera att HJK, det var ju lite jarromöte där inledningsvis när HJK med Öst och Lusanja mötte Axel Vidjeskogs Kups. Där blev det klar seger för Vidjeskog och Kups. Sen vann HJK då sin andra match mot FC Lahti, men Kups och HJK kan ju komma att göra upp om mästerskapet i år också, om Kups blir lite bättre än vad jag hade förväntat mig.
Utgångsläget är väl att HJK ska vara mer överlägsen än vanligt, men det här börjar nu vara lite hackigt för dem, så vi får se. De har haft med sina tränare och pro-utbildningar vissa problem, så det här.
Ja, och stor omsättning i truppen också, så att det tar väl lite tid. Vilma Sjöholms Honka startar säsongen här i helgen också. Det blir förlust, inga mål för Vilma ännu. De förlorade med 1-3 mot Ilves. Så det var väl ett lite sådär lokalt svep. Och med det så tror jag att vi tar och avslutar den här lite kortare podden här och tar sikte på helgen med toppmatch i Seinäjoki. Sören, du kommer att rapportera live på ut.fi i vanlig ordning. Och sen kör det bara på. Det är ett tufft tempo här inledningsvis. Det är match mitt i veckan, hemmapremiär mot Kappa då på onsdag, och sen är det helgmatch igen om jag minns rätt.
Kappa då på onsdag, så det är med all sannolikhet här det kommer snö idag. Det kommer förmodligen då att spelas i Tellushallen, det är väl utgångsläget. Sen är det väl, om jag minns rätt, 28:e, en söndag, det är det bortamatch i Joensu mot Jippo, har jag för mig.
Yes, det är 24:e, 28:e och sedan igen då den 4:e, så att hårt tempo för Jaro inledningsvis, så att på det sättet kan man väl hoppas att de här skadorna ger med sig här, så att Nicke får chansen att rotera lite från början. Jonny Remesaho, Markus Kronholm och vem är det här bort? Johan Brunell, så de kan alla behövas här för att Jaro ska få den här starka starten som vi ändå tror på.
Ja, det är väl en 3-4 spelare skadade ska den här Jaro-truppen ungefär bära, sen börjar väl nivån gå ner.
Ja, ungefär så är det. Och med det så tackar vi så mycket för den här gången från Fotbollspodden, och så är vi snart tillbaka igen. Tack för att ni lyssnar.